Fader, vi tackar dig för idag. Och vi ber att du show us Christ, visa oss Kristus idag. Att din helige ande kommer och visa din kärlek och öppna ditt ord för oss. Att vi kan gå och bära frukt. Att vi kan gå hemma idag förändrat. Att vi kan lyssna till ditt ord och ta emot den. Och att den ska genom våra hjärta. Vi ska brinna för din evangeliet. Att vi ska tro. Att vi ska omvända oss. Och att vi ska leva ett liv som behagar dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Idag fortsätter jag predikningar. Vi har predikat från Petrus brevet, första Petrus. Och idag ska jag predika från Petrus, första Petrus, kapitel 4 och vers 7-11. Innan denna predikning hade Trevo predika, och det handlade om hur vi var innan vi var i Kristus. Hur vi levde för oss själva. I det här stickiga texten ska vi ändra. Vi ser hur genom Guds kärlek vi har blivit förändrat för att vi ska leva för andra. Så låt oss läsa denna texten. Petrus säger: slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt att ni ska visa otålig kärlek till varandra. För kärleken överskiljer många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och är med i den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Han är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Och vi ser det här testen är kort. Och det är tydlig. Och vi säkert säger amen. Och håller med. Bön, kärlek, tjäna Gud och andra. Det är det som vi kristna gör. Eller hur? Men idag, med hjälp av texten, med hjälp av Gud, ska vi examinera oss själva. Och se hur går det för oss i detta område. För det första säger: var klok och nyktra och be. Slutet är nära. Slutet är nära. Vi vet inte när vår Herre kommer. Men vi vet att han kommer. Petrus uppmanar genom hela brevet att vi ska leva med slutet i tanken och att vi ska sätta våra ögon på Jesus. Petrus skriver: slutet är nära. Det var 2000 år sedan. Och vi är förfarande här. Och Herren har inte kommit än. Petrus visste inte. Folk kanske i den tiden skrattade om honom. Folk i denna tiden säger till oss: var är Jesus? Vi vet inte när han kommer. Petrus visste inte. Profeterna visste inte. Apostlarna visste inte. Änglarna visste inte. Jesus visste inte. Han sa: endast min far vet den dagen. Och varför är det så? Så att vi ska göra allt vi gör. Vi ska leva vår liv. Men vi ska alltid ha i tankar att Herren kommer. Kanske han kommer idag. Så låt oss, speciellt ni som är unga, ni kan leva, ni kan bygga era relationer, gifta er, studera, yrke, bygga hem, ta hand om barnen. Men tänk att Herren kan komma, och han kommer. Han kan komma idag. Så var kloka och nyktra. Om man är onykter, man kan inte tala, man kan inte tänka, man kan inte ens gå rakt. Vi måste vara kloka och nyktra och se vad som händer runt omkring. Låt oss se vad som händer i vår generation, och låt oss se vad som händer och i vår tid, så att vi inte är förblinda. Och be. Hur mycket ber vi? Hur många timmar? Ja, jag ska inte vara legalist. Men tänk, Herre Jesus, hur mycket han bad. Han är måttet. Och hur ber man? Det är svårt. Jag kan säga ärligt att ibland är det svårt att be. Ibland vi sitter där bredvid sängen, kanske på våra knä, och vi vet inte hur ska vi börja, vi vet inte hur ska det gå. Våra tankar går i 100 km/h. Vi tänker och vi vet inte. Och det finns böcker, manualer, och det finns metoder. Steg 1, tillbedjan. Steg 2, bekännelse. Steg 3, tacksägelse. Och vi studerar Bibeln och se hur de heliga bad. Vi studerar det. Och det är inget fel med det. Men det finns situationer där en bön kommer så naturligt och utan planering. Jag kan tänka till exempel om två situationer. Tacksamhet. När något stort har hänt i vår liv. När någon har blivit frisk. När någon har blivit frälst. När vi har fått någonting som vi har förväntat oss mycket. Där ber vi och är tacksamma till Gud. Vi behöver inte tänka mycket. Det bara kommer naturligt. Vi sjunger, vi dansar, vi säger tack Herre. Den andra situationen är när vi är desperat. Jag såg ett program som heter Cops, kanske ni har sett. Där poliserna i USA jagar, speciellt bilister som gör konstiga saker. Och de stoppade en kille, och han var så tuff, och polisen försökte prata med honom, men han var så tuff och så massor med svordomar och var väldigt aggressiv. På slutet polisen tog honom med han klubbar in i polisbilen. Och där finns i polisbilen finns en kamera som pekar på vad polisen gör, och så finns en audio som, eller det spelas in. Och då när polisen börjar öppna dörrar och bagageluck, det där killen blev plötsligt kristen. Han börjar be. Han börjar säga, åh Gud, hjälp mig. Jag vill inte gå till fängelse. Åh, hjälp mig Gud. Så är en bön som behöver ingen manual. Det är en desperat bön. När vi är i djup problem finns det ingen ordning i våra böner. Du ber från hjärta. Är vi inte lika tuffa som det här killen i polisbilen? Jag gillar svenska ordet. När, i Bibeln, när Gud säger ropa. Ropa till mig. Så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till, säger i Jeremia 33:3. Och när vi läser, vi hörde psalm 34, David säger: här är en plågad som ropade, och Herre hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Vi ropar till Gud när vi är i djupa svårigheter, och han hör. Lyssna vad säger där i samma psalm 34. Herrens ögon är vända till den rättfärdiga, och hans öron till deras rop. Amen. Låt oss be till Gud, ande, att han ska lära oss att be. Vi fortsätter med texten. Det står: älska varandra uthålligt, med uthållig kärlek. Och andra översättning säger innerlig. Det betyder att vi älskar varandra jättemycket. På riktigt, på allvar. Så när vi tänker på vår församling, man tänker: wow, jag älskar mina syskon. Det är i alla fall målet. Om vi skulle, någon skulle fråga oss: definiera ditt församling, den här församlingen, eller kanske din hemmaförsamling om du är besökare, utan ord, nu i 2019, vad skulle du definiera det? Utan ord, då skulle du göra så där. Det är min församling. Kanske. Jag vet inte. Älskar du så dina syskon? Kanske vi gillar varandra. Jag vet inte, i eran familjer eller en eran samhälle, eran kultur, men Latinamerika, när jag var barn, vi har stora släkt. Vi har otroligt stora släkt. Sen plötsligt kommer din mamma med en kusin som du aldrig träffat, och de har växt tillsammans. De älskar varandra. De verkligen har haft sin barndom tillsammans. Och då, om din mamma förväntar dig att du ska älska den här personen som du aldrig sett, du är 8 år gammal, och så kommer: ge en kram till morbror Juan. Och du är 8-årig och ser på den där morbror Juan och säger: vet inte om jag älskar den här mannen. Jag tror på samma sätt är Herren. Han får oss tillsammans. Från olika bakgrund, från olika kultur. Och säger: där är din syskon. Älska honom. Så gjorde Herren med vår Herre Jesus. Han säger i Johannes 6. Och 37-39. Det säger så här: alla som fader ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himmel för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta de uppstå på den yttersta dagen. Och sen kommer den äkta kristna församlingens stämpel. Är du en äkta församling? Det står i Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er också. Ni ska älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Sen står i vers 8. Kärleken överskiljer många synder. Vad betyder det? Jag kan börja med att säga vad det inte betyder. Man tänker Kärleken överskiljer, det betyder kärleken täcker många synder. Så jag kan synda mycket. Så om jag älskar andra, om jag gör såna goda gärningar, den kärleken kommer att täcka mina synder. Absolut inte. Det här är hyckleri. Det där är att synda. Det är falsk kärlek. Det är en kärlek som täcker många synder. Petrus citerar i den vers från Ordspråksboken kapitel 10 och 12 och säger så här: hat skapar gräl, kärlek skiljer alla synder. Svenska är väldigt precis om det. Hat versus kärlek. Varför? För kärleken bygger upp. Kärlek söker den andras bästa. Kärlek uppmanar. Avundas inte. Kärleken skryter inte. Kärleken är inte upplöst. Så om du är fylld av kärlek, det kommer att täcka många synder i ditt liv. Och det kommer att täcka många synder i den som är objekt i din kärlek. Jag har varit i den här församlingen sedan början. Jag var här sedan vi till och med satt namnet på det. Jag är så tacksam att vara här. Jag är så tacksam för den här församlingen. Jag är så tacksam för mina pastorer som visar sin kärlek till mig. Och han stödjer mig och visar deras förtroende så jag kan stå här och predika. Många av er som jag känner sedan många år. Som jag har bad och som jag har lärt att känna. Vi har haft fester här. Vi har haft sådana knytkalaser. Vi hade en gång. Jag satt där. Satt med Andres. Kom inte ihåg det. Jag kommer ihåg väl det. Vi ät. Det var så gott mat som vanligt. Det var en cheesecake. Som superfantastisk cheesecake. Och vi pratade alltid om mat och det var gott. Och så säger han, jag tycker ja det var gott, jag vill ha med. Och han säger ja, jag vill ha med. Så han kommer, ja, jag hämtar, säger han. Det här ges frihet som Bibeln pratar. Inte bara ta emot folk i sitt hem. Här, hur du är med andra och i din vardag. Han kommer, jag går och hämtar. Sen kommer han med en liten bit. Han säger till mig, det tog slut. Men nu kan ta det. Jag tog det innan han ångrar sig. Men det där är kärlek som jag har upplevt här. Någon tog hand om mina katter i somras medan jag reste. Tog hand om mina katter. Vi tänkte inte ens på blommorna. Han tog hand om blommorna. För att när jag kom tillbaka, min fru sa, no, han har tagit han och katterna och även blommorna. Och han till och med har vattnat det som en plastblomma. Så. Jag vet inte om i Nordirland man vattnar plastblommorna. Men så var det. Jag är så tacksam för den här församlingen. Och jag har upplevt en kärlek. Sen tjäna varandra. Vi kristna är tjänare. Vi har en herre. Och vi är tjänare. Men det som är märkligt är att vår herre leder oss med sitt exempel. På påskmåltiden, sista måltiden Jesus hade med sina lärjungar. Den dagen som han blir förrådd. Han står där och Bibeln säger att han tar sin mantel. Han plockar en handduk, en linnesduk, fyller en vasin med vatten. Och han tvättar fötterna på sina lärjungarna. Det är vår herre. Och han tvättade till och med Judas fötter. Även om han visste att han skulle förråda. Och han säger att vi ska tjäna varandra på samma sätt. Vår mästare blir ärad när vi tjänar varandra. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vår Herre är en tjänare. Du har en gåva. Vi har praktiska saker att göra här, men du har också en andlig gåva som du kanske har inte utvecklat, kommer att utveckla, eller du är väldigt medveten. Och det har Gud gett dig för att du ska känna. Inte för att känna dig själv, utan för att känna församlingen, för att känna andra. För att genom din gåva du känner andra och Gud blir ärad. Paulus säger i Romarbrevet kapitel 12, 38. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till er, till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni borde, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat för var och en. För liksom vi är en enda kropp har många lemmar. Och alla lemmarna inte har samma uppgift. Så är vi många, en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi varandras lemmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa varmhärtighet med glad hjärta. Det är en av dessa listor av gåvor som finns, som vi måste söka efter, länta efter och använda den för att bygga vår församling. Du är begåvad. Och du säkert har benägenhet för vissa saker. Det är nådegåva från Gud som han vill att du ska använda för att tjäna andra. Tala i enighet med Guds ord. Predika Guds ord. Undervisa i enighet med Guds ord. Utmana, uppmuntra och trösta i enighet med Guds ord. Om jag har problem och kommer till dig. Jag vill inte höra. Det löser sig. Det ordnar sig, Alex. Jag vill att du öppnar den här bibeln och säger. Här är lösningen. Min bror. Eller berätta för mig det som Gud har gjort för dig. Och berätta för mig. Vem är Kristus? Påminn mig. Vem jag är i Kristus. Påminn mig. Vad har han gjort för mig? Tala i enighet med Guds ord. Och hur ska vi orka? Vi jobbar, studerar, har familjer, barn. Vi måste oroa oss för 100 saker. Kanske vi är sjuka. Vi saknar tid. Vi saknar till och med pengar för att betala våra räkningar. Hur ska vi orka vara kloka, nyktra, be, älska alla och tjäna alla? Bra fråga. I vers 11 säger: om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Det är det som är märkvärdigt. Det är det som är övernaturligt. Vi orkar inte. Vi säger, jag orkar inte. Jag ger upp. Jag kan inte, jag har inte tid. Jag klarar inte. Men vad säger Jesus? Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Men du ska inte vila mycket. För jag ska ge dig min ande. Jag ska ge dig min kraft. För Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan matas. De vandrar utan att bli trötta. Amen, säger vi. Vi tjänar i den kraft som Gud ger. Jag ska sluta med en vittnesbörd som hände i mitt liv många år sedan. Fem syskon, fyra bröder och en syster. En av de minsta, han är nu 36. Han var 19 år. Han var på riktigt dålig spår. Han jobbar inte, studerar inte, borde använda droger. Hemma i Venezuela, jag bodde här i Sverige, det var 2002. Han gick och köpte sig en pistol. Samma dag som han köpte en pistol, håller på att visa den till sina vänner. Och hans vän manipulerade pistolen och en skott gick av låses till min bror i benet. Här, jag vet inte mer detaljer, jag hörde nyheten, jag var här hemma. Och jag var helt skakad. Den dagen, den kvällen, jag bad till Gud. Desperat. Från mitt hjärta. Den dagen behöver jag ingen manual. Den dagen jag böjde mina knä och ropade: Gud, hjälp mig. Hur kan det här man som är ung kommer att bli förlurad, kommer att hamna i fängelse, i sjukhuset, kanske dör. Hjälp mig, Gud. Jag till och med sa att det var ingen drama. Jag menade det. Jag sa: Gud, ta mitt liv. Men ge honom en chans. Fräls honom. Reda honom. Min bror är 36 år. Han tjänar i en församling. Han predikar Guds ord. Han blev frälst det samma året. Och Gud behöver inte ta mitt liv. För Gud har redan tagit det liv. Gud har redan lagt all våra synder på Jesus. Hans liv, hans död är tillräckligt för alla oss, för hela världen. För alla som kommer till tro, för alla som omvänder sig och söker honom. Han kommer att ge dig ett nytt liv. Så låt oss fortsätta vår väg. Som Petrus säger, med ögonen på Jesus. Med ögonen på slutet. Låt oss tjäna vår Herre, tjäna varandra, älska varandra. Och vi väntar på Herren. Han kommer när som helst. Låt oss be. Fader, jag tackar dig för ditt ord. Tackar dig för stunden att stå här och predika. Jag ber att alla som har lyssnat till ditt ord, att du hjälper oss att leva som du vill att vi ska leva. Som vi ska leva ett liv som behagar dig. Som vi ska gå ut och dela evangeliet som de som inte är frälst. Som vi ska berätta de märkvärdiga och underbara som du har gjort i vår liv. Tack för att du kom, Jesus, och dog för oss. Tack för att korset, att ge oss ett nytt liv. Tack för att du har kallat oss till ditt rike. Tack för din kärlek. Tack för din helige ande som fyller oss. Som ger oss kraft för att tjäna dig här i församlingen, i vår hem, i vår samhälle, i vår hem och i vår jobb. Tack, Herre, Vi ber för vår familj som är inte frälst. Vi ber för de som inte känner dig. Vi ber att du frälser om dem. Att du ger oss kraft för att vittna, för att evangelisera. Tack Herren för ditt ord. Tack för denna dagen. Vi ber i Jesu namn. Amen.